Hej och välkommen till en podd om hälsa.
För livet med Totte.
Och Mia. Ja du Mia, hur är det med hälsan eller framförallt livet? Hur ser det ut för dig? Vad händer?
Det är bra med mig, både med hälsan och livet, så är det. Jag har varit i lite konfrontation med en granne däremot. Det var livet tvättstugan.
Ja. Oj, vet du vad min pappa sa?
Nej.
Alla världskrig startar i tvättstugan.
Ja, det kan jag hålla med om. Det måste vara så.
Nej, ja, men berätta nu, det var nu jag nyfiken.
Ja, men exakt. Jag kom in när jag hade tid av 7 på morgon. Och då stod det en man och lastade in tvätt i tvättmaskinerna. Och jag bara, ja men du, hallå, det är som min tid nu. Han bara, ja men alltså mina barn har haft magsjuka i natt så jag måste få tvätta upp några sängkläder. Och så här, är det okej? Okay? Ja men så kör nog tvätt då. Så tar jag efteråt. Jag vet att det tar ungefär 40 minuter innan eller en timme cirkus. Så att jag kom tillbaka om en timme. Ja, och så gick det en timme och så gick jag ner igen. Nej, då stod han ju och lastade in ännu en tvätt i tvättmaskinerna.
Ola!
Ja. Och så säger jag, vad gör du? Nu var det ju min tur. Ja, men alltså det var lite mer än vad jag hade tänkt. Och så det här med att boka tider, det är ju helt vansinne, tyckte han. Alltså varför finns det? Alla ska kunna tvätta när de vill. Ja, men så här, det var ju, gud vilken bra idé. Vad tänkte du nu?
Tur du inte har vapen hemma.
Ja. Ja men precis och, nej men han fick tvätta de där maskinerna. Och sen så sen får du fan sen ta, ja men jag har ju tid efteråt. Jag har ju tid 12:00 då. Ja, jaha så. Du har ju som hela dagen då, tyckte jag. Ja, det hade han ju. Men ja, men jag fick några tvätt till slut i varje fall.
Ja men det gav ju bra energi till gympasset, misstänker.
Ja.
Det är som man får omvandla det hela.
Ja.
Men
just det var det bra.
Men det var en av dem den slutsatsen eller den logiken där att ja behöva boka tider för tvättstugan.
Ja. Det tyckte jag var helt
galet. Ja, den är intressant. Mm. Men det gäller att utöva självkontroll så man inte gör sig olycklig och det hade varit en väldig ursäkt för att få dricka sig redlös om man hade varit inne i bryn.
Ja, men precis. Ja, men jag ska säga det. Jag är ju morgonmänniska. Jag tänkte det. Ja, men okej, jag kan ju bara tvätta då vid 4 tiden på morgon.
Ja.
Och det skrämmer att leva om det.
Ja, just det. Ja, knacka på, det är inga problem. Så här.
Nej.
Jag har väl rätt bra grannar. Men nu sista tiden så är det någon som har... Den har varit tom den parkeringen i flera år. Så här, men plötsligt så har jag fått en som parkerar jämte mig här och varje gång jag kommer ut så har hon är det förresten, parkerat väldigt nära så jag knappt kommer in sådär.
Usch.
Ja, så att, ja, grannar vet du.
Ja.
Men jag har en plan som jag ska inte avslöja den för då kanske jag blir dömd.
Nej, det är dumt.
Nej då, jag ska ringa till fastigheter och fråga
ja.
Vem det är så, men det löser sig. Men grannar kan ju ställa till det. Men ja. Framförallt om vi agerar på våra impulser kan du ju ställa till det.
Mm.
Så att det gäller precis. Att ha lite självkontroll som man säger i KBT-behandlingen. Att vi kan bli arga men vi behöver inte agera på ilskan. Vi kan göra det på olika sätt och gå och gymma istället. Och det funkar mycket bättre då.
Det funkar mycket.
Men vad roligt, då hade vi liksom lite gemensamt.
Ja.
Grannfejder.
Grannfejden.
Ja. Sen, nej, men jag tänker det är lite intressant avsnitt vi har framför oss idag. Vi har ju haft det här med beroende väldigt många gånger. Egna erfarenheter och gäster som har berättat om sin resa ur beroende. Så hade vi nu senast Joar Guterstam som jobbar med beroende och forskar i beroende och kliniskt arbetar med beroende och pratade om den biten. Och sen har vi ju idag då en gäst som också rör sig beroendeläkare, psykiatriker. Mm. Idag, vem var det vi har på tråden idag?
Där har vi Markus Tackanen.
Ja.
Och han kommer att prata om LARO.
Just det. Och vad är LARO? Jo, det kommer ju han givetvis att berätta om. Det handlar om läkemedelsassisterad behandling så att säga, för de som har ett beroende. För opiater kan man ju säga här då, specifikt då. Också ett väldigt, väldigt bra och intressant avsnitt och en duktig förmedlare. Han var väldigt bra att prata i bilder så att det blir begripligt. Men det är ett spännande avsnitt. För det kan
Riktigt
beröra och
spännande.
uppröra en del sådär, vissa saker. Och vi har ju valt att kalla avsnittet för att vi ska inte, man, eller ska man ge knark till knarkare?
Ja, men det är
Bara
så.
det.
Bara
så,
där.
Ja. Men Marcus, vi växlar över till honom.
Ja. Hej och välkommen till vår podd, Marcus.
Tack så jättemycket, supertrevligt att få vara med.
Kul att du kunde vara med. Du kan väl börja berätta lite om dig själv.
Jag heter ju då Markus Tackanen och är överläkare på en mottagning som heter Mottagning 44. Det är en så kallad LARO-mottagning i Stockholm. Jag har jobbat med beroende i snart 13 år på Beroendecentrum hela tiden. Jag föreläser ett par gånger om året inom ämnet och tycker att det är, för mig i alla fall, är det helt rätt plats att vara på. Jag trivs väldigt bra med patientgruppen och jag trivs bra med den typen av teamarbete som jag har och innebär. Jag bor i Stockholm och här ligger vår mottagning också. Och ja, just nu är jag väldigt badsugen, som vi alla.
Ja, det är väl, skulle väl närma sig 30 grader här idag.
Ja, så är det.
Så att vi ska skynda oss här så vi kommer ut i det fina vädret. Men vi har ju ett ämne att avhandla här i huvudsak och det handlar ju om LARO. Och jag tänker att du kanske skulle börja med en vanlig missuppfattning först och sedan tar du nästa fråga, vad är LARO? Eller vilken ordning du vill börja med.
Så att den vanliga missuppfattningen kring LARO eller en vanlig myt, det är ju att det är som att ge knark till knarkare, det vill säga att att det här är en drog som man ger bara för att lösa ett problem. Och vi kommer ju komma in på hur LARO funkar och varför det inte är specifikt som att ge droger till människor som är beroende av olika substanser. Och sen så när det gäller vad LARO är, så till att börja med, LARO står ju för läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende och är ett paraplybegrepp för beroendevård för människor som haft problem med opioider. Opioider innebär ju då både heroin och även andra läkemedel eller droger som påverkar opioidsystemet. Det kan vara klassiska opioider såsom opium som man har använt i många årtusenden. Det kan vara nyare syntetiska opioider som fentanyl som vi förhoppningsvis hinner prata kort om eftersom det är vanligt och farligt. Tramadol, oxycontin som har varit väldigt mycket på tapeten i och med opioidkrisen i USA eller opioidepidemin i USA. Så att det är en behandling för det. Och i Sverige finns det i huvudsak två stycken typer av mediciner man ger. Den ena är den äldsta av dem som heter metadon. Och den andra är olika varianter av buprenorfin. Där det finns buprenorfin i formen av kombinationspreparat med ett motgift så att det ska bli svårare att injicera. Det finns depåinjektioner och annat. Så det är väl enkelt sett vad LARO är. LARO erbjuds ju i alla landsändar. Man kan säga att det på många ställen så är det som anses i sjukvården som kärnverksamheten i beroendevården. Det är liksom det som försvinner sist om det skulle vara något som försvinner. För det är vad alla har någon sorts, inte skyldighet, men det skulle vara väldigt dåligt om de inte bedrev det på sjukhus. Att det sköts alltid av landstinget ute. Eller regionerna heter det ju nu för tiden. För oss som är lite äldre har glömt att det är byggt namn.
Jag hörde du nämnde tramadol här och jag jobbar ju med klienter i missbruksbehandling och det är ju väldigt vanligt att många använder tramadol i kombination med olika, både hasch och eller centralstimulerande droger och så vidare, så att det är någon som kombinations. Och sen så läste jag här om dagen att tramadol kommer att förbjudas eller tas ut ur sortimentet 2024.
Ja, och det är nog en helt rimlig åtgärd. Men när det gäller, och det blir ju risk att vi kommer lite för mycket av banan eller av ämnet om vi pratar om det. Men när det gäller tramadol så är det ju väldigt mycket som det har varit med många läkemedel genom åtminstone det senaste århundradet, att det lanserades som ett väldigt säkert alternativ, det vill säga inte särskilt högt beroendepotential, och det berodde lite grann på hur man forskade fram om det hade eller inte hade ett beroendepotential. Men också att det är så pass tillgängligt för att det produceras syntetiskt, så att det har funnits väldigt mycket i tredje världen på andra ställen för att vara enkelt att producera. Så att det blev väldigt populärt väldigt snabbt, och sen att det funkar lite annorlunda än andra opioider och ger lite andra effekter. Jag har till och med hört att det har ersatt Rohypnol eller andra bensodiazepiner för att man ska våga göra brott till exempel. Så att det har blivit väldigt populärt bland ungdomar. Och jag skulle säga att en hel del av dem jag träffar börjar med tramadol för att sen gå vidare ner i tyngre opioider.
Aha, ja, det var intressant. Just att det som säger, den räknas som den lite lättare och ingången till det tyngre.
Sen är det jättefarligt. Man kan krampa av det. Det kan ge, liksom, det kan vara svårt att sätta ut. Och när det gäller sådana lite lättare opioider så man fortfarande på känner sig fram till om det är LARO-behandling, i vilken form LARO-behandlingen ska ha, hur man ska göra. Så att man, dels vet man mindre, dels är det en yngre grupp och dels så finns det andra faror. Så att jag tycker att det är obehagligt att det kommer mer.
Jag tänkte, jag har en del bekanta som går i LARO-behandling och de är ju supernöjda och så. Men sen har jag även bekanta som vill gå på LARO, alltså som vill komma in i behandling. Och jag tänker att vilka tar man emot? Hur ska man få en LARO-behandling till sig?
Dels så ska vi absolut prata om det som ligger i frågan kring grupp nummer två, så att säga. Varför kommer inte alla som kanske behöver det in i LARO-behandling? Vad finns det för olika typer av trösklar i dagsläget, eller vad är det man behöver ta bort? Men när det gäller hur man får LARO-behandling så börjar ju allting med att man ska ställa en diagnos. Och ni har ju pratat kring beroendediagnoser i avsnittet som hade Joar med sig. Jag lyssnade på det, så ni har ju gått igenom hur kriterierna funkar och vad som händer. Väldigt enkelt så är ju alla psykiatriska diagnoser kriteriebaserade. Och med beroende så tittar man ju på ett panorama av allt från vilka konsekvenser får det, till vilka fysiska effekter har det när man slutar eller när man tar för mycket av någonting. Men när det gäller opioidberoende så har man då också lagt till, för att man ska ställa diagnosen eller framförallt för att man ska få behandling, så vill man se att det här har varit ganska bestående under ett år. Och det här tittar man då på i journaler från sprututbytet. Man tittar på socialtjänstens papper, så man gör en ganska ordentlig genomgång av vad man kan objektivt se har varit. Och vill man vara djävulens advokat, då tänker man ju sig för att vi kontrollerar, för att vi inte litar på våra patienter, men att det är sådär att folk försöker ljuga sig till LARO eller annat. Men när man sitter som jag gör, och jag sitter på vår mottagningsenhet tillsammans med ett team och tar emot patienter, så handlar det ju också om att väldigt många, både patienter, familj, socialtjänst och annat, har ju en stark önskan efter en bra lösning på ett svårt problem, som ofta ett blandmissbruk eller andra drogberoenden också är. Och oturligt nog så finns det ju få saker som är liksom så utbyggt och omfattande som LARO, så att man vill se att den behandlingen man ger, det vill säga tunga, ändå narkotikaklassade läkemedel som kan göra en beroende också om man inte redan liksom har ett stort problem som man tar sig ur, att de ger god effekt så man inte sätter patienten i andra problem. Det gör man då genom att titta på, är det framförallt opioider som har varit problemet den senaste tiden? Vad är det annat som behövs? Det är oftast. Så att det är så man kommer in i behandling. Man tittar på vad har hänt den senaste tiden, vad finns det för någonting och vad skulle det kunna vara för utmaningar man behöver hjälpas åt med patienten för att det ska bli bra när man startar. När det gäller vilka trösklar då som finns in i behandling, så är ju just dokumentation, alltså det vill säga att man ska ha, att det ska synas att man har haft ett opioidberoende, en ganska vanlig tröskel. Det är Det är ju inte alla som vill synas i papper, så att säga. Alltså ganska många människor vill ju inte säga att du har en barnfamilj och har ett opioidberoende, kanske inte så omfattande då, så att det kan vara svårt att sköta familjen, men kanske ändå så du skulle behöva LARO. Det är ju klart att du inte dyker upp på akutmottagningar titt som tätt med opioidproblem. Det är ju klart att du kanske inte vågar söka socialtjänsten eller annat. Så det är en sån situation. Det kan finnas patienter som kanske är väldigt myndighetsrädda. Säg att du har flytt från ett annat land eller att du har kommit till Sverige och inte här på ett sådant sätt så att du vill ha för mycket kontakt med Migrationsverket, eller du har kontakt med Migrationsverket och är rädd för att vad ska hända om de på något sätt skulle få veta att jag har behandling eller att jag har sökt hjälp för det här. Så att där är också ett sådant hinder, det vill säga att man har inte synts, och så kommer man till oss och söker, och då blir det svårt att säga vem är det, hur funkar det, hur kommer det funka, men då får man hitta andra lösningar. Vi har till exempel börjat sitta på sprutbytet och ta emot patienter direkt på sprutbytet. Och det är ju väldigt, där dit kommer ju många patienter och har väldigt stort förtroende för sekretessen. Så att där kan man då få en annan typ av relation till patienten och starta behandling istället. Så det är ett hinder in i behandling. Ett annat hinder är att det traditionellt har varit ganska mycket krav som vi har ställt runt omkring när vi ska starta, det vill säga det ska kanske finnas en stabil bostad, det kanske ska finnas en planering med socialtjänsten. Man kanske ska ha en ekonomi som gör att man kan försörja läkemedel, betala för läkemedlen på ett bra sätt. Och det har också varit hinder.
Det är en väldigt hög tröskel för många, tänker jag. Allt det här du räknar upp, om de behöver pricka in det, och då blir det, som du säger, att många kanske inte får hjälp på grund av att de inte uppfyller det. Är det många som utesluts tack vare de kriterierna? Eller?
Det har nog historiskt varit, men de senaste åren, jag kan bara tala för hur det är i Stockholmsregionen, men också i Skåne, så har man börjat titta på vad, enkelt sett, vad har egentligen sjukvården med att göra och vad har sjukvården inte med att göra, så att säga. Det är ju ingenting egentligen som säger, eller det finns ju helt klart statistik som säger att om du har en stabil bostad så är det klart att du har lättare att ta dig till behandling. Men innan man egentligen har provat så är ju alla människor olika. Jag menar, bor man i ett tält ute på Värmdö, ja, då kanske man ändå, om man tycker det här är tillräckligt viktigt, ska börja med behandling. Och hur lätt är det att ta sig in till en lägenhet om man tar heroin varje dag? Så att vi har börjat titta väldigt enkelt på vad har vi egentligen med att göra, vad påverkar den medicinska bedömningen av om behandlingen är säker eller inte, det vill säga hantering av mediciner. Sen när man ska få med sig doser, det vill säga få sådana här take-away-doser som det heter med, liksom i ett engelskt perspektiv, ja då kanske man inte ska bo på ett osäkert ställe, utan då kanske man ska kunna låsa om dem så att vi kan tillgodose att patienterna har doserna på ett bra sätt, men för att komma och hämta varje dag, ja, då kanske vi inte har så mycket med det att göra. Det kanske är enklare att jobba med det när man är i behandling och får rätt stöd.
Finns de individuella lösningarna som du räknar upp här idag som fungerar, att man tittar på beroende på hur situationen ser ut för individen?
Ja, så gör vi väldigt mycket nu, så att vi inte börjar. Sen om man kommer igång nummer, om det inte har funkat två gånger, om man kommer igång nummer tre och kanske inte vill ta kontakt med socialtjänsten eller åka iväg till något drogfritt boende eller sånt, då kanske vi får säga att vi provar inte en gång till liksom efter massor av försök, så måste vi hjälpa patienten och säga att det här kanske är din funktionsnivå, det vill säga hur väl kan man sköta de här bitarna, kanske inte är tillräckligt god för att sköta det just i de här situationerna, utan vi måste ha dig någonstans där vi kan starta behandling ordentligt så att vi får en säker dos. Men det är ju, alla har ju rätt till en chans att göra någonting på det sättet.
Jag tänker, du var ju inne på säkerhet och det här med, kommer in på, är det okej att vi glider in lite på riskerna där med LARO-behandlingarna? För det finns ju enligt Nosordo här 2017, så skrivs det ju att det finns risk för dödlighet just de här första 4 veckorna är den som störst då när man ingår i en LARO-behandling. Och varför är det så?
Enkelt sett så är det väl så att det finns två väldigt specifika liksom farozoner i LARO-behandling. Det ena är när man startar, och det är då för att man helt enkelt inte är... Man får en ganska stark medicin och det ska man veta att det finns dödsfall med hos patienter som har medicinen och tar annat uppe på. Det kan vara mer heroin, att man tar heroin och kombinerar med metadon till exempel. Det kan vara alkohol som vi har väldigt mycket av i vårt kära rike. Och det kan vara till exempel lugnande. Och i början så har man ju liksom inte riktigt kommit ut från det livet. Man har fortfarande, ja, det har jag lyssnat på er podd och vet att det är liksom en enorm ensamhet när man kommer ur ett beroende som man kämpar med jättemycket. Att man går ifrån vänner, man går ifrån ett socialt sammanhang. Så att det är ju, den första tiden är man ju inte klar. Så då är det farligt att kombinera.
Ja, jag tänker, det är så då att när en person börjar behandling så har man inte full koll på vad den här personen, vilka andra droger han eller hon kanske då använder. Och då kan ju det påverka hela effekten på LARO, att de får de här ersättningsmedicinerna då.
Exakt, och man mår helt enkelt inte bra än heller, så att man kanske inte har liksom den här känsloregleringen som man får lite senare. Det finns allt möjligt, man har helt enkelt inte kommit in. Men det är ju någonting som är mitt jobb som doktor, inte patientens jobb att ta hänsyn till. Så att då får man ju konstatera att det finns en god anledning till att man ska komma varje dag och att det finns en god anledning till att medicinen kanske trappas upp lite långsammare först, så att man hinner lära sig medicinen och hinner hantera det. Det är ju inte patientens skyldighet på det sättet, utan det...
Starkare kontroller initialt, helt enkelt
Ja.
för att bara säkerställa att den här personen mår bra.
Ja, eller... Och ordet kontroll är också något som är väldigt laddat i de här sammanhangen. Så att,
Stigmatiseringsproblematiken kommer ju direkt,
ja,
tänker jag. Där.
så att det är ju så. Och
Så
sen
det.
så kommer ju då nästa farozon i LARO är ju om man skrivs ut ur LARO. Det är där man ser också en dödlighets, liksom, att dödligheten går upp mycket om man skrivs ut. Så att det är nästa farozon. Och där i ligger det ju mer att ofta de som skrevs ut, åtminstone förut, var ju sådana som hade väldigt mycket problem vid sidan av. Man hade mycket, det var kanske att man tog en massa saker vid sidan som gjorde att LARO-behandlingen inte kändes säker för sjukvården att ge. Och det säger sig själv att om man då går ut från LARO-behandlingen så är man ju i en hög risk. Och när det gäller dödlighet och LARO så är det ju viktigt att tänka kring varför LARO, eller vad LARO gör egentligen när det kommer till dödligheten. Och det finns ju väldigt mycket olika siffror genom tiden och de ändras ju mycket säkert för att panoramat på vilka man behandlar och vilka som är opioidberoende har ju ändrats en hel del och vilka man ser. Så att förr i tiden talade man ju om en 20-faldig reduktion i dödlighet i vissa fall. Det vill säga att om man hade en patient som var utanför behandling så hade den säg 20-40 gånger högre risk att dö varje år gentemot normalpopulationen. Och med LARO så reducerar man den risken väldigt kraftigt, inte till lika förstås, för att det finns ju sjuka patienter i LARO, det ska man veta, och det händer saker i LARO, men väldigt kraftigt. Så att till att det kanske åtminstone halverar eller fjärdedelar, det beror lite på hur man läser statistiken och varifrån den kommer, men att risken går så otroligt kraftigt ner för att man ska dö när man är i LARO.
Tänker på en annan risk här som jag har att fundera på. Eller ja, alltså det är på anstalt idag så kommer ju inte in mycket droger längre. Och istället så är det vad man gör här är ju att man delar sina mediciner. Och det blir ju en vara där att man kan förhandla om. Dela med som vi säger på anstalten då. Jag tänker också det, hur stor är den risken att man delar ut sina mediciner, att det blir tryck på utsidan på något sätt på
Tänker
de
du
som går
på
på
just
LARO-behandlingen.
på anstalt eller på LARO-behandling i
Nej, på LARO-behandlingen ute i det fria då, så tänkte jag liksom, är det samma sak där att det finns ett tryck på vissa då att ja, sälja sina mediciner?
Absolut, det ska man absolut, och det är en stor risk med. Det är liksom en risk som man måste ta i beaktning på LARO. Men det handlar ju, och försäljning av mediciner vid sidan av förekommer, och det är inte ovanligt, det skulle jag inte säga. Jag kan inte säga, det finns en svensk studie från Skåne som gjordes för några år sedan, som just lät brukare intervjua andra brukare om det här för att det liksom är bättre, man får bättre information då. Och där framkom det att det är vanligt med försäljning, att det finns vissa riskfaktorer som gör att det blir vanligare. Om man inte är så stabil så kan det vara vanligare. Om man kanske har vissa typer av doser eller annat så kan det vara vanligare. Men samtidigt så måste man ju då väga det mot den här minskade dödligheten som är så stor. Och där, om man tittar på vad det är man liksom... Alltså för att då skulle, i en väldigt auktoritärt sätt att se på det, skulle man ju då tänka, men då får väl alla människor komma varje dag och hämta sina mediciner och dricka dem framför en sköterska, då har man löst problemet. Det är ju så man skulle kunna tänka, men det vi hela tiden jobbar mot är ju att normalisera patienterna, att liksom rehabilitera dem till en vanlig samhällsfunktion. Och jag kan inte säga att jag skulle tycka att det var särskilt behagligt att gå varje dag och sen gå och jobba. Att liksom behöva gå varje dag och hämta, det blir ett extra moment när man kanske ändå har nog jobbigt. Så att det är alltid det här övervägandet mellan försäljningsrisken, risken för att man tar annat vid sidan av, kontra en typ av rehabilitering, att patienterna ska komma mot det som kallas egenvård, där vi ska kunna sköta sig mer och mer själva. Och på anstalt så är det ju också viktigt att inte titta på resurser, så att säga, det vill säga vad kan man göra inne på en anstalt, utan man måste ju mer då tänka att är man där inne på anstalten så måste man kunna få ett så liksom likt vård, lika rättigheter som man har utanför. Det där är något man kämpar jättemycket med att försöka få till.
Vi har ju egenvård, men då är det ju oftast inte den typen av mediciner, utan då får de ju gå och hämta den syster och ta i samband med besöket och syster varje morgon. Eller så. Så det är ju lättare givetvis på en anstalt där det är ju så mycket kontroller, så att säga, i det här negativa klangen. Men det är ju som jag brukar säga, kontroll är också, jag brukar säga, stöd. Om man
Ja.
nu byter ut mot det egentligen, så är det ju det. Det är stöttande mer att okej, nu är det svårt för mig. Har jag inte den här strukturen, rutinen, så är det lätt för mig att jag faller ifrån, att man mer betonar den biten av det.
Men det är inte, alltså det är verkligen inte så att alla patienter som jag pratat med som har suttit på anstalt talar om tiden på anstalt som deras sämsta tid i livet, utan det finns väldigt många som tycker att den typen av struktur, att det är något som funkar bra för dem och längtar tillbaka. Det är inte ovanligt att de säger det. Att det var inte som att man ska förstå det som att vi har liksom ett paradis inne på anstalten, utan som att för vissa människor som kommer från väldigt ostrukturerade situationer så är det jätte, det är liksom en enkel, det finns regler, det finns ramar som är enkla att följa.
Eller dels det jag brukar säga, institutionsskada. Som också att man är van och suttit många gånger, och när man är på anstalt och återhämtar man sig både fysiskt och psykiskt många gånger. Medan det liksom inte är någon jätterolig tillvaro, för det är mycket hot och grejer runt omkring. Men just strukturen och gränserna, det mår ju väldigt många bra av när det är tydliga regler. Så många av mina klienter, som jag kallar dem, upplever det på samma sätt. De gillar när det är tydlighet.
Jag tänkte, om man nu pratar om det här med LARO, men hur många idag räknas ha det som kallas problematisk narkotikaanvändning? Och vad menar man med problematisk här?
När det gäller att se vilka som använder och hur man använder så är det ju så är det ganska svårt att få fram bra statistik. Det måste man alltid säga. Det har väl nämnts siffror så som 27 000, jag tror att det var 6 år sedan man tittade på det, när det var 27 000-28 000 i Sverige, om jag minns det rätt. Och sen så var det, eller om det närmade sig kanske till och med 30 vid det laget. Jag har inte sett några bättre siffror på det. När det gäller opioider så har man ju tittat på och sett att det är lite färre. Alltså allting innehåller, alla är ju inte opioidberoende, men i våra grannländer i alla fall, så de Sverige och Norge, så har man ungefär samma siffror. Men det varierar också jättemycket i vad man tar i det läget. Alltså det vill säga, i Sverige kanske amfetamin då har en lite mera tydlig roll, medans i Norge så hade man sett lite mer opioider. Så att jag drar mig lite för att dra för mycket siffror, men tittar man på våra grannländer som har lite bättre koll på sin statistik, så är det ungefär per 1 000 invånare mellan 2,5 och 5 personer som har ett högriskanvändande av opioider. Så det är väl det som jag har bäst siffror på.
Jag har den uppgiften från Socialstyrelsen också 2017, där du nämner där med ungefär 29 000 står det väl här i den uppgiften jag har framför mig då, som har ett problematiskt då, narkotikaanvändning.
Så är det.
Sen tänker jag på det här med, om vi då går över till just heroin. Hur många idag dör av heroinmissbruk? Och hur många mer hade man kunnat rädda genom insatserna via lag? Och är det en fråga som är...
Man tittar väl på en vanlig siffra som man tittar på är ju antalet per år som dör i en överdos, så att säga. Och där låg ungefär siffrorna runt, men ligger mellan 800 och 900 per år. Det är då att jämföra med trafikdödlighet som är 200 var det året där man hade 800. Så att det är liksom ration ungefär 4 gånger fler som dör av narkotika. Då är det ungefär 80% av dem som har opioider i kroppen när de dör, när man tittar på dödsfallsrapporterna. Så vad kan det vara? 500 ungefär, mellan 500 och 600 som dör av opioider per år. Så att det är väldigt många, och då glider man in på det här som kallas, det begreppet som många känner till är ju harm reduction. Det pratas i våra kretsar om harm reduction, och man går mer och mer i Sverige mot att använda det ordet som kallas skadereducerande åtgärder. Och då tittar man på det, så kan man ju se på, ska man ha nollvision i trafiken, då jobbar man alltså mot 200 dödsfall som man har per år. Och skadereduktion där, det är ju då mer trafiklysen, mer bevakad, mer bilbälte. Ni förstår, alla sådana åtgärder. Man kan ha skadereducerande åtgärder i livräddningsbojar, i simskolor och annat. Och egentligen vill man ju då klumpa ihop alla de här andra, det vill säga sprutbyte, eventuella brukarrum som vi kan prata om vad det handlar om. Att det ska egentligen ligga i samma fack som trafikåtgärderna. För att det vi tittar på är ju vad kan vi göra för att våra medborgare ska leva längre. Alltså få ett bättre och liksom mer rimligt liv och inte dö. Och då att inte sätta harm reduction som någon sorts externt, det vill säga det är de personerna, hur ska vi rädda de personerna, utan istället titta på hur får vi färre som dör i samhället, är ju ett mer rimligt sätt. Och att helt enkelt plocka bort LARO från det som heter harm reduction och bara konstatera att vi behandlar högt blodtryck, vi behandlar hjärtinfarkter och vi behandlar opioidberoende. Att det blir som en självklar del, att man liksom flyttar positionerna lite där. Det är vad jag skulle önska när det kommer till de begreppen. Men harm reduction som begrepp, det kommer ju från när man då tittade på, förr i tiden så hade man ju ett mer synsätt att det var avvikande individer som var problemet. Att man tittade på någon sorts liksom, någonting i samhällskroppen som var avvikande beroende. Och att man mer nu går mot ett mer medicinskt sätt att se det. Det vill säga, det är en person som har drabbats av det här på grund av ett antal faktorer. Både saker som finns genetiskt, det finns en genetisk komponent av det. Men också saker som tillgång, vad man upplever i tidiga åldrar, annat. Och att gå bort från det här moralistiska då mot ett mer neutralt sätt. Och sen gå från... Och till att se de som har en beroende, ett substansbruksproblematik, att gå mot att se dem som en samhällsmedborgare som vilket som helst. Att titta på, väldigt viktigt att titta på är ju också autonomin hos patienterna, det vill säga att inte ha ett så, liksom, att det ska vara ganska dumt att använda sig av ordet demokrati är väl fel, men att den liksom ändå Vad behöver individen? Att det inte är jag som doktor eller jag som sjuksköterska som ska komma och säga vad som funkar eller inte funkar, utan vad har vi för behov, vad ser vi för risker och vad har vi för evidensbaserad behandling? Så att det är lite det harm reduction handlar om, att liksom röra sig mot ett mindre stigmatiserande, mindre moraliserande sätt att se på drogkonsumtion överlag.
Tänker just precis det med att knark är bajs och att det här moraliserande som leder till stigmatiseringen och att vi låter evidensen styra. Titta här nu, tack vare insatser med de här olika insatserna, när du gjorde en bra jämförelse med blodtryck och det är ju sånt som man kanske har misskött sin livsstil med också då och får mediciner kring då. Så att, men hoppet då till att man ger knark till knarkare som du börjar det här med. Och det är att istället lyssna på vad är det faktiskt, om jag hade haft min egen dotter hade varit i samma situation och kunnat räddas till livet på grund av en sån här substitutionsbehandling som LARO, så hade jag då sagt nej. Eller hade jag tyckt att det var en bra idé? Det är en fråga man kanske ska ställa sig så att man kommer ifrån det här åsikter och moraliserande och att ja, men det är väl bara att man kan ju inte liksom, ska man sluta? Man måste sluta helt. Men här gäller det väl väldigt mycket att få ett fungerande liv och att du överlever och ändå kunna ha liksom med det här medicinerna få en viss stabilitet i tillvaron.
Men också att man, ja, det är jättebra jämförelse, men också att man ser att det är väldigt olika individer man har framför sig och att målnivån för de individerna kan vara så olika saker. Och det leder mig nog in på nästa sak som jag tycker är intressant. Ni har väl säkert pratat lite om samsjuklighet i tidigare avsnitt, men väldigt snabbt så är ju samsjuklighetsbegreppet, i alla fall i beroendevården, är att man har ett annat psykiatriskt eller i vissa fall kroppsligt tillstånd, somatiskt tillstånd, som ligger vid sidan av och försvårar eller påverkar det här. Och samsjuklighet är ju väldigt vanligt i opioidberoendegruppen. Men ungefär 75% som har någon form av samsjuklighet, om inte mycket mer, där de vanligaste sakerna man har vid sidan av psykiatrisk, det är ju personlighetssyndrom. Och personlighetssyndrom är ju genomgående strukturer i hur man fungerar som gör att det blir svårare för en på olika sätt, att man får en så kallad funktionsnedsättning. Där de mest vanliga och kända är då emotionell instabilitet. Det är något som är ganska vanligt känt i media. Och antisocialt personlighetssyndrom, det vill säga när man har svårt att antingen väldigt svårt med känsloreglering och väldigt svåra problem med det, eller att man har svårigheter att förstå att liksom samspelet, på olika sätt är samspelet svårt. Det är de två vanligaste personlighetssyndromen hos oss. Andra sjukdomar som är vanliga är då ADHD. Det är svårt att få exakta siffror, men någonstans mellan i befolkningen i stort är det mellan 2-4% som har det, men i beroendepopulationen ser man ganska stadigt att det är 25% som har det, eller hos våra patienter. Så att det är ett vanligt förekommande problem. Sen kommer det också till olika typer av ångestsjukdomar där trauma är väldigt vanligt, och det som blir följden av svåra trauman, det vill säga posttraumatiskt stresssyndrom. Och att kunna behandla det på en beroendeklinik är någonting som, och det är så otroligt tacksam för, att våra psykologer ser det som centralt att man kan behandla det och man hittar sätt att behandla det även när man inte är helt drogfri. Sen är det också vanligt med olika andra ångestsjukdomar, depressioner och förstås beroende vid sidan av, där alkohol är, alltså det är så stor utmaning så att ni förstår inte att liksom inte dratta dit på det. Och det är dels bara att har man en beroendesjukdom så är det vanligt att man kan hamna i en annan. Inte riktigt som att ersätta det som man kanske tänker sig. Man brukar ju säga att jag är summan av mina laster är alltid konstant, utan mer som att det är en högre risk. Det finns säkert samvariationer i hur hjärnan funkar, och att liksom då har man larmen, då drattar man dit något annat. Men också bara tänk, alltså, innan man har hamnat i sysselsättning och annat, vad gör man med sin tid? Alltså, hur funkar man? Hur dövar man timmar i Sverige?
Ja, alkohol är ju en laglig och socialt accepterad drog. Och det är ju samma för mig när jag sitter med klienter i behandling, att de har inte egentligen haft det stora problemet med alkohol, men sen när vi sitter och diskuterar så är det ju oftast återfallen där de berättar om, så handlar det om att de började dricka och sen tog de nästa steg.
Mm.
Så att, det har ju den effekten då, att det är så lättillgängligt och socialt accepterat, så är det lätt att man hamnar i sitt...
Men också bara så där ibland medmänskligt brukar jag försöka tänka kring, alltså säg att du ska hitta en miljö i samhället, särskilt nu när man inte har ett lika starkt föreningssamhälle som man kanske, som en sån här sentimental gubbe som jag är i 40-årsåldern, tänker att jag hade när jag var liksom ung, att föreningssamhället var starkt. Var hittar man en icke-dömande miljö där folk kommer från alla möjliga olika bakgrunder och där man dessutom har ett smörjmedel som gör att om man har lite sociala svårigheter så kommer man snabbt in i det. Vilken miljö hittar man? Det är liksom, lokalkrogen är ju som, liksom, som klippt och skuren för att bara gå in och sitta och lyssna och inte bli dömd. Så att skapa andra nyktra miljöer som har samma typ av funktion skulle ju också vara väldigt viktigt och bra. Där AA eller NA är ju liksom en sån otroligt viktig komponent där.
Precis, där hittar du ett substitut. Just det sociala är att den är otroligt viktigt, att hitta ett sammanhang där man kan umgås och ha kul och lära känna människor som inte dricker eller tar droger.
Och där tänker jag att det är så, där har liksom tolvstegsrörelsen har ju så ganska mycket jobb att göra, för att förut har man varit ganska negativt inställd till LARO-behandling och det har funnits regler, allting från att man inte får komma in till att man inte får dela när man sitter där, vad jag har förstått på mina patienter, att man, liksom är, man får vara med men man får inte vara fullt med. Och att kunna ändå öppna upp för att det är klart det måste finnas platser där man inte har LARO-behandling. Alltså tolvstegsbehandling finns ju på väldigt många platser, man kan ju ha ställen som är mer strikta och ställen som är mindre strikta för att det behövs, men att det ska finnas tydliga alternativ, för att det är något som många patienter uppskattar väldigt mycket.
Upplever du det, att det har blivit lite bättre där?
För
Maria kommer ju, eller Mia kommer ju från både från AA-rörelsen där jag har våra rötter, där jag går inte längre på AA-möten, men det har ju varit väldigt så här, nej, det är inte drogfrihet, medan man nu då har fått lite andra tankar. Jag märker ju, jag möter ju rätt många människor som går på NAA där det ändå är okejat mer idag.
Ja, och det tycker jag har blivit mycket, mycket bättre. Så att det handlar nog mycket om att föra ut det till patienterna som kanske har fått nej förut och då givit upp på det.
Ja, precis.
Jag tror det är lite olika vart i landet du är faktiskt. Om jag ska säga här, jag får känslan av att NA har blivit mycket bättre än vad AA har lite mer att jobba på där och få ta in de här med LARO. Men samtidigt så har jag på andra orter, då kan det vara tvärtom, så att det är lite olika, men generellt har det blivit bättre. Det har. Men tror du det här har någonting att grunda med, just de här missuppfattningarna som finns runt LARO?
Absolut, så har det, ligger det väl i det. Och det har ju skett en jätteförändring med åren. Tittar man på hur det har sett ut historiskt, så har ju LARO från början av 60-talet när det kom utvecklats massivt när det kommer till hur man ser på att ta in folk. Hur många som får vara i behandling. Förr i något tillfälle fick man liksom bara ha ett visst antal patienter i LARO i Sverige. Så att det fanns en topp. Och jag menar, tänk om man sa att per år så behandlar vi 800 hjärtinfarkter och sen är det slut. Och så har man 100, eller har man 1200. Ja, vad ska man göra med de 400 andra? Till att det var väldigt restriktivt med hur man fick komma tillbaka i behandling. Man hade spärrtid. Och det är bara att ha sådana hinder. Så att, och jag menar, jag klandrar inte en ideell verksamhet som liksom baseras på medlemmar för att det tar lite längre tid när vi själva från myndighetshåll och från sjukvårdshåll har tagit lång tid på oss att komma dit.
Jag tänker ju det var ju väldigt, kändes det som mycket i media förr sådär om sprututbytesprogram och LARO, men det känns inte som media, om vi nu går över till media, hur de skildrar också synen på LARO idag? Hur har den ändrats med tiden också?
Nej, eller ja, den har ändrats, men nu för tiden tycker jag nästan inte man ser någonting. Det är så att det är stor nyhet hos oss om det bara sägs någonting. Det är varken negativt eller positivt. Och det är kanske egentligen, jag vet inte om jag skulle säga att det är positivt eller negativt att det är så. Det, generellt så är det ju, det berör ju många, men det berör ju inte så många. Så att jag är ju glad om inte liksom folk på gatan har så mycket åsikter om en medicinsk behandling. Jag menar, skulle jag jobba som prostatadoktor skulle jag inte bry mig om vad Gunhild på stickeriföreningen sa om liksom mina ordinationer på prostata, och jag har inget intresse i hennes åsikter om det heller. Brukarföreningar och sånt, självklart, jag menar, de har ju otroligt värdefull information, men jag menar, jag är inte intresserad av någon som inte har en anhörig eller inte har själv haft det, har att säga om det. Så att det inte syns i media när det egentligen är en ganska nischad gren, det känns än så länge inte så, det är inte så rörd av på det sättet.
Jag sticker inte ut på det viset, känns det som. Jag hör ju inte heller att folk liksom skriker om att det är ju, som nu börjar det med att man ska inte knarka, att den åsikten, den hörs inte så mycket längre, även om den finns som man pratar med någon gemene man så här, som tycker väl kanske han eller hon si eller så, men det är inget som upprör på det viset.
Nej, och det är jätteskönt. Sen är ju, men det är ett ämne för en annan podd, så är det ju liksom den narkotikapolitiska historien i Sverige är ju otroligt speciell. Sammanfattningsvis så är det ju, har den ju gått väldigt många olika vändor och varit liksom väldigt konstiga rörelser över liksom vänster-höger axeln också, men det är ett långt ämne.
Ska vi nog kanske inte höra. Men jag håller med dig. Det finns väldigt mycket intressant, och det kom, och jag vet att Johar också uttalat sig om det där med hör eller emot liksom liberalisering, och liksom, man måste titta på evidens, liksom, att det är det som styr hela, inte politiska åsikter, utan vad är det för, vad säger forskning och vetenskap. Men det är inte helt lätt alla gånger, eller därför det växlar som det gör kanske.
Men om man kommer in lite mer specifikt, för det är något som vi har berört, men så jag tror ändå lyssnarna kan vara lite nyfikna på, så är det ju hur själva medicinen funkar. Och ni får slå mig på fingrarna om jag blir för teknisk, men det är ändå, i och med att ändå de som berörs av det här, anhöriga eller andra, vill kanske förstå hur medicinen funkar, tänkte jag bara gå igenom de två preparaten lite kort, så att man, när man hör ordet metadon, förstår vad skillnaden är. Är det okej för er att vi pratar?
Det låter som en mycket intressant fråga för många, tänker jag. Veta.
Så att, som sagt, så har vi två stycken huvudpreparat, kan man säga, i Sverige. När vi pratar om framtiden av behandling ska vi prata om det tredje och kanske fjärde, men det vi har nu, det är metadon, olika varianter av metadon. Och sen så har vi buprenorfin, eller olika varianter av buprenorfin. Och när man pratar om läkemedel, så läkemedel agerar ju på en så kallad receptor. Det är som att vi i kroppen, både i hjärnan och i andra delar av kroppen, har som små, tänker som små nyckelhål överallt, med, som ger olika reaktioner in i celler eller stänger av reaktioner, så att säga. Och i LARO-fallet så är det ju de så kallade opioidreceptorerna man agerar på, mer specifikt en särskild typ av dem, men det är lite väldigt detaljerat. Och då har vi både kroppsegna, ni har ju hört talas om endorfiner till exempel, kroppsegna nycklar till de här opioidreceptorerna som sitter både i huvudet, i belöningssystemet, i smärtcentra, hantering av ångest och annat, men också i kroppen, i magen, på andra platser sitter det sådana här opioidreceptorer. Och när då de här nycklarna kommer till oss från vårt eget system, så får vi en reaktion. Sen så kan det då vara mediciner eller droger som har exakt samma eller bättre passform. Och de aktiverar det här systemet, eller som man ibland säger när man pratar om beroendetillstånd, att det har kidnappat det här systemet, det vill säga att de funkar ännu bättre än våra egna substanser. Så att när det då kommer till mediciner, så har man då letat upp substanser som gör, i LARO-fallet, som gör samma sak som som opioiderna, som heroin eller som tramadol eller som fentanyl eller någonting annat, men gör det på ett lite mera milt sätt. Om man ska ta en jämförelse från gamla klassiska filmer så skulle man kunna säga att det är som en sån här fälla från Indiana Jones eller någonting, där man liksom, om man trampar på den så kommer det en spik ur väggen. Och i det här fallet så är det ju så då att spiken ur väggen är en abstinensreaktion, det vill säga att man mår jättedåligt väldigt snabbt. Men med LARO-behandlingen så ställer man liksom en kruka eller någonting på den här plattan så man kan ta undan foten lite försiktigt. Så att medicinen agerar på samma receptorer men gör det lite mera milt. Man får inte samma kick. Det kanske sprids ut över dygnet mycket bättre så att man inte behöver ta det 4-5 gånger som man behöver göra med heroin. Och mekanismen bakom det här är dels att medicinerna inte, de kanske förvaras lite olika i kroppen, så att om heroinet går väldigt snabbt upp i hjärnan så kanske en del av metadonet förvaras i levern. Men sen också att de kanske inte aktiverar dem helt. Så att kommer man då till metadon så aktiverar den helt den här receptorn. Det är en ganska stark medicin på det sättet, men gör det mycket mjukare i att det går under dygnet, så man behöver bara ta det en gång per dag. När det kommer till buprenorfin så har den då en sorts halvnyckel. Den sätter in i låset och låser låset ändå. Så att den funkar lite sämre utifrån ett aktiveringsperspektiv, om man säger så. Så man får inte riktigt samma effekt som av metadonet, men får ändå en fullgod effekt för många på suget efter droger eller från den här abstinensreaktionen behandlas väldigt bra av den. Så det är det som skiljer de två. Metadon är en full användning av nyckelhålet, buprenorfin en halv ungefär användning av det. Och det är lite där man står och väljer. Och då undrar den observanta lyssnaren undrar, varför skulle man någonsin använda metadon på en patient? Det vill säga en lite starkare medicin som har lite högre dödlighet. Jo, för att beroende lite på hur sjuk man var i sitt opioidberoende innan. Vi är ju som sagt alla olika, både i hur mycket opioider vi har fått, men också i hur sjuka vi är i andra saker, det vill säga vår förmåga att hantera sug, att hantera det som ni jobbar med, Totte, i liksom det här att sugsurfa, att, liksom, förmågan att hantera allt annat, den är olika bra. Och då kanske man måste ha metadon som då ändå har en lite starkare aktivering av opioidreceptoren, men också innebär ökade faror, ökad kontroll från oss för att det är starkare och andra nackdelar. Mest buprenorfin kanske är bra för många och i vissa fall när det är som farligast att ge LARO-behandling kan buprenorfin i olika former vara användbart för att det ger ett visst skydd mot överdoser också eftersom det stänger nyckelhålet.
Intressant.
Så att det är så de medicinerna funkar väldigt kort.
Jättebra. Jag tänker på tidsperspektiv och LARO-behandling. Är det livslångt eller hur tänker ni kring det? Eller det är nog
Ja,
sånt som folk undrar över.
det är klart folk undrar väldigt mycket över det och i själva verket så försöker jag tänka så lite som möjligt på det i mitt svar på frågan. Nej men det är också en sån här vanlig sak som många tror att patienterna skulle vilja vara länge, men det vanligaste jag säger när patienter kommer in i behandling det är att sluta LARO-behandling, det ska inte vara ett beslut som man tar utefter att det är någon sorts egenvärde att sluta. För att många tänker nog så här att men sen måste jag ju sluta med LARO. Det är liksom ytterligare en sak man måste försvinna ur för att komma tillbaka till ett normalt liv. Men så jag tänker så här att ja, du får sluta LARO om du vill och jag hjälper dig gärna när du vill sluta med det. Men gör det för Guds skull när du har fått alla, när du liksom har nått ditt fulla potential på så många andra platser. Så att man inte tar den stressen att sluta med LARO när man är precis ny på jobbet eller när man har fått barn eller någonting sånt, utan att det ska vara andra saker som har liksom landat först. Och sen om man känner att man behöver det, och då vill ju inte jag på något sätt att de ska sluta LARO för att de känner att systemet är så jobbigt att vi kollar dem i urinprover, att det är det ena och det andra,
Just.
utan man ska sluta LARO när man känner att man fattar beslutet utifrån att medicinens biverkningar är besvärliga eller utifrån att man helt enkelt inte behöver det. Och då provar vi att sätta ut det, men inte för någon sorts samhällsnorm eller för någon sorts liksom ogillande av våra regler och krav, utan då är det ju något som vi gör fel, tänker jag i alla
Hur följs en sån här behandling upp då, LARO-behandling?
fall. Ja, så att om man ser, det är en jättebra fråga, Maria. Så om man ser hur det funkar när man startar, om man tittar på ett vanligt förlopp i behandling, och nu kan det bli lite mera, men bara så man får en känsla för hur ett förlopp kan se ut. Så att, säg att jag kommer in till LARO-behandling och jag söker och jag meddelar att jag har haft ett beroende så pass länge, det har synts att jag är ett beroende, och så startar vi metadon eller buprenorfin. Då kommer de första 3 månaderna för alla att innebära att det är kontroll av intag varje dag, måndag till söndag. Du kommer behöva gå på helgen och dricka ditt metadon eller ta din tablett buprenorfin. Så då ska det vara övervakat, det gäller för alla. Det är Socialstyrelsen som har stipulerat det. Första 3 månaderna, då är det full kontroll. Man lämnar också urinprover hos oss i alla fall 1 till 2 gånger i veckan, oftast en gång i veckan. Och då ser man så att man inte tar en massa andra saker, man har koll på hur det ser ut. Och sen efter det så är det, i den bästa världen så är det väldigt individualiserat efter det. Vissa människor som kommer till mig, de har jobb när de kommer. De jobbar, de kan jobba på en nivå som är, de är doktorer, de är företagsledare eller sitter på ett bygge. Och då, kanske efter 3 månader, så börjar det vara dags att glesa ut dem, för att det funkar inte att komma varje dag. Det gör inte det. De kanske inte har några andra behov, de har inte så mycket psykiatri vi behöver ta tag i, utan de helt enkelt, de behöver inte så mycket annat, utan de behöver behandlingen och de går vidare. Då kan man börja glesa ut dem och titta på hur man gör. Då kontrolleras de fortfarande under en ganska lång tid med urinprover en gång i veckan, men man kanske kommer 3 gånger i veckan och hämtar, eller hämtar på eftermiddagarna, eller hittar någon lösning. För andra patienter så kanske man går årtionden varje dag, för man blir aldrig riktigt ren. Man kan liksom inte se den här minskningen i risken, utan man tänker, patienten kommer till oss varje dag, vi kommer inte liksom vidare i att rehabiliteras på det sättet, för att man har nått sin funktionstopp så att säga. Men det viktigaste är överlevnad i det fallet, att man får
Ja.
mediciner, att man har kontakt. Och nästa steg i uppföljning som inte har med urinprover att göra, det är att man följs i princip hos oss, så har man en sjuksköterska på 15 patienter. Så varje patient hos oss har några timmar i veckan tid. Alltså en timme kanske, de gör ju 1 000 andra saker, våra sjuksköterskor också, delar mediciner och sånt. Men i princip en halvtimme med till en timmes tid med sin sjuksköterska. Så man sitter ner, funderar över vad nästa steg ska vara, tänker kring vårdplaner med socialtjänsten och annat. Det som händer månad 2, månad 3 och vidare, det är ju att vi påbörjar en psykiatrisk utredning på patienterna. Så att nästan alla tar emot och alla erbjuds en typ av basutredning, heter det, med ett sådant begrepp som vi använder i Region Stockholm. Det vill säga, man tittar på vad kan tänkas vara viktigt att utreda vidare psykiatriskt. Är det trauma, ADHD, är det någonting annat? Också på de som är ganska sjuka jobbar man sedan vidare med utökade utredningar med neuropsykiatrisk utredning, det vill säga för ADHD, traumautredning, traumabehandling. Sen kommer det då steg nummer 3, kan man säga, för de som jobbar och de som liksom är de mest välfungerande. Och då handlar det mer om att man ska ut på apotek och hämta sina mediciner, kanske fortfarande varje eller varannan vecka urinprover, men väldigt liksom utglesad kontakt, där behoven hos patienten styr mer än behovet av kontroll.
Jag tänker, det du sa där, jag var inne på det, att det kan smygas in ett litet moraliserande när patienter, som du sa, går år ut och år in och man ser ingen förändring eller förbättring. Och då kanske någon tänker att jaha, här händer ju ingenting, här går de så samma dos och det blir ingen förbättring. Men då tänker jag återigen att det här handlar ju då om det med harm reduction, att vad hade patienten hamnat utan behandlingen?
Exakt. Och det där är en jätteviktig sak att jobba med som behandlare också. Att inte låta sin egen, inom stora citationstecken, besvikelse över att man inte lyckas påverka hur man ser på det. För att alla patienter, och tro mig, det är väldigt svårt att säga i början vem som kommer lyckas och vem som kommer misslyckas när man får in dem i behandling, att alla patienter har olika förmåga. olika funktion. Och att för vissa så är bara att överleva, att behandla den psykiatriska samsjukligheten, att få bort vissa riskfaktorer med de kroppsliga sjukdomarna, att behandla hepatit C, det kanske är det som är det centrala hos den patienten. Men hos andra patienter så kanske en traumabehandling, att hjälpa dem ut från ett dåligt förhållande, att liksom hitta tillbaka till familjen, då kanske det är det. Det måste vara individens behov och vilja som styr, inte våran önskan om hur en samhällsmedborgare ska se ut. Det känns som... Nej, men vi garvar åt, och jag är den som garvar mest, men tro mig, när man väl sitter där och man tänker så här, men det här är liksom, tänk dig att du sitter bredvid en patient som håller på att ta ett återfall och förlora kontakt med sina barn. Att hålla sig från att moralisera i det läget är inte lätt.
Och jag har ju patienter eller klienter då som sitter inne och får välja konsekvenser. Och jag kan ju också se det, att jag, all den här behandlingen, jag sen hann tillbaks 2 månader igen. Fast jag ser det ju så här, att nu gick det 1 år den här gången.
Ja.
Det har hänt någonting. Personen har ändå liksom klarat det normalt, mot normalt 2 månader så har han klarat sig i frihet ute i 1 år. Att det är lite grann det här att inte lägga på sina egna värderingar eller moralisera då. Det är så lätt att göra det, för man blir lite frustrerad kanske då.
Och där tror jag att, men det där kommer ju som så självklart för er, men som har jobbat med det här och som har pratat om det här ganska mycket, men där är det viktigt att man som, när man arbetar med det här, tänker på att använda sig ganska mycket av det som heter, alltså att lära sig någonting så som återfallsprevention eller motiverande samtal, och använda sig av de modellerna för att kunna ställa sig vid sidan av och bara, alltså, ha någonting att luta sig bakåt mot. Det är väldigt skönt att ha en metod att tänka kring, så att det inte blir liksom man själv bara och ens egna tankar och värderingar. Men det är en helt annan fem.
Jag har en, jag tänker här under covid och så vart det ju rätt vanligt med det här med depåinjektioner till exempel. Jag har en bekant uppe i Luleå som börjar gå och ta depåinjektioner. Och för honom funkar det väldigt, väldigt bra, men då har jag hört andra att det här är kanske inte alls lika bra. Jag tänker, hur ser framtiden ut det här med, ja men det pratas ju om implantat och det ska ökas det här med depåinjektioner och så. Hur ser framtiden ut?
Väldigt bra fråga. De sakerna som ligger just nu i pipeline, om man ser till behandling, till rent medicinska behandlingar, så är det väl framförallt utökande av depåpreparat. Och depåpreparat, för er som inte vet, är ju när man liksom lägger en reserv av mediciner i kroppen. Det kan vara, depå finns för psykos, men nu finns också för beroende, det finns för lite olika. Det finns även antabus, någon sorts depåbehandling för det, till exempel för alkohol. Och det innebär att en spruta räcker en vecka eller en månad. Och hittills kan man väl säga att den första reaktionen på depåpreparat som kom för, vad kan det vara, snart 4-5 år sedan vi började använda det, det var att det skulle vara väldigt välfungerande patienter, det vill säga patienter vi kunde lita på, inte tog droger, som skulle iväg på jobb. Men utbyggnaden av depåbehandling ser snarare som att det kan också vara väldigt bra patienter som har väldigt svårt att dyka upp i behandling. Och att liksom se nya patientgrupper som kan vara bra för depåbehandling, men också förstå att depåbehandling är ett alternativ för vissa. Det är inte ett alternativ för alla. Vissa får inte den aktiveringen. Vissa kanske behöver komma varje dag eller ett par gånger i veckan och bara träffa någon. Och då kan man ha depå, men det kanske ibland är bättre med tabletter i alla fall. Så att det är nog där vi står med depå. Det man skulle kunna tänka sig annars som finns utomlands, det är rent LAR-mässigt så är nästa steg efter metadon är ju heroinbehandling. Att man ger heroin till patienterna. Att det finns patienter som helt enkelt inte funkar på metadonbehandling.
Och men i mikrodoser då, tänker jag, för att...
Ja, i doser som inte gör att man blir... Men inte mikrodoser på mikrodosvis, nej, utan snarare kanske en dos som gör att du blir lite påverkad men inte så påverkad.
Underhållnings...
Ja, något åt det hållet. Och ibland får man då metadon vid sidan av, men att man ändå får 2 doser heroin per dag.
Det här låter ju så här, många får ju säkert hicka bara av ordet heroin, för det är ju så... befläckat.
Ja,
Men just det här återigen, det handlar om att du ska kunna rädda en person till ett drägligt liv, till ett så att säga, så att, och det går kanske inte på annat sätt, och då är, tjänar ju både samhället och individen och anhöriga på det.
Ja, och också hitta, det blir ju lite som ett första steg in i någonting ändå. Jag kan inte säga, eftersom vi inte har det i Sverige, ska jag inte säga med bra hur många som sen konverterar till metadonbehandling, men att liksom få en plattform in, en naturlig kontaktyta till patienterna, en möjlighet att hjälpa dem med andra saker.
Jätteintressant. Jag tänker vi ska börja avrunda lite. Jag tänkte bara en sak som jag funderar på här som kan vara intressant för folk att veta. Det är ju anhöriga. Vad kan man som anhörig tänka på om man har någon i sin närhet som går på LARO-behandling? Finns det några tips där?
Alltså dels så tycker jag, det beror lite på LARO-behandlingen, men jag tycker att jag brukar alltid tycka det när det kommer in anhöriga, att det är ju liksom en av de bästa hjälperna man kan få. Alltså det är bra informationskällor, det är bra att man, men att man också går och jobbar väldigt mycket på att normalisera anhörigrelationen. Som anhörig till personer med beroende, och det har ni säkert berört någon gång, men så är man ju liksom lite polis, man är lite medberoende, man hjälper till att fixa, det är liksom, man är allt möjligt. Och att ta hjälp av LARO-mottagningen till att bara vara mamma i liksom ordets renaste mening, eller bara vara syster eller bror. Alltså det är ju något som är jätteviktigt, för att det är ju precis vad man behöver. Man behöver normala relationer, inte en hjälpare att hitta droger eller någon som kontrollerar att man kommer till mottagningen och vad stöd där det behövs. Så att liksom prata med LARO-mottagningen, att hitta ett sätt att komma tillbaka mer och mer mot en, liksom, mot en syskonrelation eller en föräldrarrelation. Det skulle vara mitt råd, för att sen har vi anhörigutbildningar där man förstår medicinerna bättre så man kan hjälpa till. Jag försöker alltid när det finns engagerade anhöriga ha dem med också i utredningen.
Sista frågan då, en vanlig missuppfattning kring LARO.
Ja, det är ju att det är någonting som alla vill ha, att det finns någon sorts tryck efter LARO, och det är verkligen inte önskvärt för alla. Det är dels ganska tunga mediciner, så finns det fortfarande ett stort stigma kring LARO, det vill säga att det skulle vara ett misslyckande att behöva ta hjälp att klara sig ur det här. Och sen att många vill sluta så fort som möjligt med LARO. Det är nästan vanligare att jag får liksom förklara att nu får vi bromsa och säga liksom, du ska inte bara vara här några månader, utan vi måste kunna hjälpa dig med de andra sakerna, du måste landa i lite andra saker. Så att det tycker jag är en väldigt vanlig missuppfattning som är ganska skadlig, att det från anhöriga, från samhället ska finnas ett tryck att det här ska vara någonting man vill ha. Agerar man så förstår man inte att för många är det jättejobbigt. Tänk er själva som lyssnar att behöva gå någonstans 7 dagar i veckan, träffa människor som tittar på dig om du har tagit någonting 7 dagar i veckan, kissa framför någon en gång i veckan. Och det är då vi som kanske inte är lika frihetsorsande kommer då kanske levt ett ganska fritt liv där du styr ditt mående, där du styr saker. Det här är inte attraktivt på det sättet alltid. Det är en jättebra behandling och livsviktig. Men att hitta patienterna i det och hitta sätt som funkar är viktigt. Så att det är vad jag tycker är en vanlig och farlig missuppfattning.
Exakt. Det är jätteintressant, för jag tänker det finns ju sådana utslussningsåtgärder i kriminalvården. För att göra en jämförelse nu då, så har man ju med boja och man får vara i hemmet. Och då tänker många, det där är ju lacho. Tänk att få avtjäna fängelsestraffet hemma istället med boja. Mm. Medan många faktiskt klienter väljer att göra ett fängelsestraff, för det är för jobbigt.
Ja,
och ha den här bojan att inte kunna gå ut hur man vill och när man vill. Och det är lite grann det här att det blir så restriktivt tillvaron.
Så
att många vill inte gå, nu ska jag gå på LARO för då får jag gratis knark. Det är väl lite grann det som kanske ligger bakom en del, att en del tänker att jo, men det är klart alla vill ha LARO, men så enkelt är det inte då man då.
Nej.
Jättebra, Marcus.
Supertrevligt att jag fick vara med.
Ja, det känns det som du har fått in alla, täckt in det mesta.
Det finns ju, jag kan ju prata en halv dag om det här, för det finns säkert 1000 saker jag kan
säga. Vi skriver upp det på vår lista här, del 2.
Ja, exakt.
Men jättetrevligt och tack så mycket för en trevligt snack.
Det
ja,
var
detsamma.
väldigt intressant.
Vilket otroligt intressant samtal det blev med Marcus kring det här om LAR och ett viktigt ämne som i min erfarenhet omgärdas en del av moraliserande och en dömande attityd. Ytterst så handlar det om att se till vad som fungerar och inte fungerar utifrån praktisk tillämpning och forskning. Och här råder det faktiskt ingen som helst tvekan om att LARO räddar liv varje dag. Om någon tänker att det är för jäkligt att staten ska bidra med knark till knarkare, då har man ju inte riktigt förstått vad det de facto handlar om. Men har man nu lyssnat på vårt avsnitt och tagit till sig det här så hoppas vi att det kan öppna ögonen för hur vården med LARO ser ut och funkar. Det är mångt och mycket harm reduction, skadereducering. Utan insatser med läkemedel som metadon till exempel så dör människor med ett opioidberoende. Så ska vi inte hjälpa dem för att de har ett missbruk när all forskning visar att detta är ett effektivt sätt och hjälper många människor att få ett drägligt liv, att kunna fungera i vardagen. Alternativet är ju döden eller ett liv i misär. Själv kan jag se det som Marcus är inne på, att om människor med högt blodtryck eller hjärtinfarkt inte skulle få mediciner, ska vi förvägra dem för att de har haft en kass livsstil. I många fall handlar det om just det att man levt en livsstil som har blivit orsakat en viss metabol ohälsa. Då får man medicinering. Och i min värld är alla människor lika värda. Det som missbrukar heroin likväl, någon som av en osund livsstil fått till exempel diabetes typ 2. Det är inte alla som får det på grund av det, men om man nu får det. Varför ska vi göra skillnad på människor? För mig är ett människoliv, oavsett bakgrund, status, hudfärg, lika värde, om du har ett missbruk eller inte, lika värde. Och har rätt till adekvat hjälp. Den hjälpen för någon med heroinmissbruk är och kan vara LARO. Där de tvistar, inga lärde. Tack för att ni lyssnade. Fortsätt gärna lyssna och dela gärna podden.